Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And UnitedHealthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Finding your perfect home was hard. But thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Rulla den som vi säger, kolla på dem. Stort ändå, varmt välkomna ska ni vara till Studio Allsvenskan. Jag heter Marcus Biro, sitter med Henrik och jag sitter med Filip. Framförallt sitter vi med Djurgårdens sportchef Bosse Andersson.
Härligt.
Hur är läget?
Ja, det är bra.
Ja. Ska vi ta ett betyg mellan 1 och 5 på festandet den här veckan till att börja med? Så
vi... Nej, det har varit en underbar vecka. Det har varit... Vi har festat på hårt och haft kul varje kväll. Otroligt härlig vecka.
Har du hunnit landa i det? Har du fått några sådär minuter för dig själv på någon duett där man kan sitta och titta ut mot stjärnor och tänka? Eller har du behov av sådana stunder?
Ja, då har jag definitivt. Men inte den här veckan har jag behov av det.
Nej. Hur var Allsvenskans stora pris då? Den...
Nej, men det var trevligt. Dels att vi fick utmärkelse helt, helt korrekt. Marcus Danielsson, viktigaste spelaren i Allsvenskan. Han fick också en annat pris. Och sen att Kim och Tolle blev fick utmärkelse som bästa tränare. Det var ganska... Så det känns bra.
Ja. Om vi då går tillbaks. Jag och Henrik där var ju på plats i Norrköping och följde den matchen där. Kan du ta oss igenom Guldon och matchen om vi börjar där? Liksom? När åkte du upp dagen innan eller när kom du? Och hur var den där dagen? Kan du berätta lite?
Ja, den var... men det är ju alltid sådär när det blir en sån där... Liksom, intresset, match och helt avgörande, trycket, biljetter, intresset och så att det är liksom det är en final liksom. Ja. Här har ju varit en lång resa liksom som har varit spänning, först med de här 7 lagen. Ja, ska vi kunna vara med? Ja, vi kan nog vara med. Och sen 4, ja då är det 4 lag med, då vill man ju inte komma 4 liksom.
Ja.
Och sen 2 sista matcherna så har man det i egna händer liksom. Då avslutar det liksom, det blir lite Elfsborg 2002 liksom, det, alltså det trycket innan, förväntningar man såg i staden i Norrköping. Jag kom ju dit, jag var där redan på torsdagen och vaknade upp där på fredag morgonen och liksom bara... Nej, men bara väller in djurgårdare på den biten. Så att, nej, men det var uppladdning fantastiskt dagen innan. Och ja, sen var det ju en liten konstig matchtid klockan 1 liksom. Det, man, ja, man, så att, nej, man såg ju bara de där folk och bussar som kom in mot Norrköping och tog över stan. Och så tänkte jag liksom, nej, det var spänningar innan liksom, men också att det blir såna jäkla härliga intryck när man ser liksom folk, barn, familjer och alla liksom mot parken. Så att,
var du inne i omklädningsrummet till paus?
Jag var kanske, nej, det tror jag inte jag var. Jag var tvungen att ta hand om Pelle Kortsack och Henke Berggren, för det var inga muntergökare i det dagsläget, och så vi var i korridoren där utanför. Men så att jag kanske var inne och sporadiskt, för jag har en känsla av det. Jag liksom, det är svårt att komma ihåg alla detaljer i det här flowet man har haft.
Mm. Jag tänkte på Henke där, han gick väl efter en kvart och så såg han inte mer.
Nej, man satt, Jag vet inte hur han satt riktigt. Vi vill inte sitta bredvid. Det är ingen rolig kille att sitta bredvid med på läktaren och följa sitt lag liksom. Han är, nej, så det har vi sitter aldrig med. Jag vet inte riktigt vad han var, men däremot så vet jag att vad han var i andra halvleken. Då satt han ju, han och Erik Berg i omklädningsrummet, och ja, han tittade väl ut först när guldet var säkrat. Då kom han där med glädjeskutt. Så att det var lite svårt att ta det. Men jag var på läktaren i vilket fall.
Och där kom tårarna också. Kommer du ihåg det?
Ja, jag kommer ihåg. Det var en jäkla lång sista andra halvlek, andra del av den. Så att, nej, jag tror det kom tårar innan när det var 2-2 när vi gjorde det. För att om man jobbar så hårt och man vill så väl, och vi vet vad vi har planerat, och grabbarna liksom, att få uppleva det här, man vet betydelsen, och liksom, det är ganska små marginaler att ligga under med 2-0 efter 13 minuter då. Nej, det var ju. Och sen vet man att Norrköping är grymt bra hemma. De har inte släppt in mycket mål. Och man vill, jag sa att jag vill bara uppleva det en gång till, och så låt mig få göra det. Jag vet, Hugo Sattbergen satt bredvid mig där och sådär. Det var ju det man bara ville. Så det var långt där på slutet, alltså. Långt var det. Och frispark där, Elotchek gör ju nu helt, ja, konstigt där med. Och så frispark i ett farligt läge, ytterzon liksom. Och så upp med hela laget. Jag fattar inte vad jag skulle gå för. Tänk om det blir 3-2 i Arsle där. Då hade man, ja, då hade man inte velat podda idag.
Boja hade någon, han dribblade av någon och sköt utanför. Off, också.
89. Ja.
Hade han fått höra annars.
Ja. Nej, men så är jag otroligt tacksam att man får liksom uppleva det där, och att vi gör det på något sätt. För det.
Det är några fantastiska intervjuer där direkt efter också. Har du sett dem efterhand?
Ja, jag såg faktiskt hela matchen.
Var det lika nervöst att se den igen?
Nej, men
det brukar vara det nästan.
Ja, men det var, ja, inte riktigt. Man var lite lugnare när man såg det live. Men däremot så såg jag matchen i onsdags. Vi tog en liten sån här mellankväll i den här veckan, att vi inte var ute så mycket. Och så då låg jag och kollade på den där matchen. Men det är ju häftigt när man ser sändningen. Man kan tänka det där när man ser själv, man tittar på andra ligor eller någonting, men just när det händer saker i andra matcher och liksom vi där och nej, så att jag såg matchen och det var lika härligt det.
Du, i de där intervjuerna så säger du bland annat att vi är inte bästa laget, och att du har sagt det till grabbarna också i laget. Kan du liksom utveckla lite vad du menar där, för det har ändå blivit en lite så här snackis efteråt. Vad menade Bosse egentligen liksom?
Nej, men alltså jag tror inte någon trodde på Djurgården. Däremot så hade man en härlig känsla. Vi har haft en otrolig härlig harmoni liksom, och med Kim och Colle så har det blivit liksom ett självförtroende i spelet. Man ser hur spelare växer liksom. Men att vinna ett SM-guld, det gör man inte varje år. Det är inte lätt liksom. Och jag menar, vi har aldrig snackat om guld liksom, egentligen förrän ja, när vi egentligen hade det egna händer. Och det är klart att man är ju alltid orolig som ledare liksom, att kommer vi att klara det här? När spricker bubblan liksom? Ja, vi är med liksom. Och det är klart att jag lever ju ganska nära laget och har ganska bra relationer med spelarna, och vi har ganska högt i tak och sådär. Så jag brukar, det var flera gånger under hösten när vi ledde Allsvenskan, gick i omklädningsrum och tittade på grabbarna. Jag fattar inte hur vi kan leda Allsvenskan med det här laget. Alltså det kommer att spricka. Så det har varit ett mantra liksom. Så det har jag sagt. Och det är vi inte. Det är liksom, det är bara att titta. Men som lag och hur vi uppträder och den tron och den andan vi har. Ja, men då är vi. Vi har ju vunnit Allsvenskan. 30 matcher kan man inte snacka bort. Vi har tagit 20 vinster. Vi har tagit 66 poäng. Ja, liksom, ja. Men det är ett extremt härligt go i det här laget. Och oavsett som vi låg under med 2-0 i Norrköping, man nöter på, man har tålamod, man liksom känner trygghet i gruppen. Och så sitter man där som psykfall på läktaren, så de har ju upplevt förut liksom att vi har gjort några mål så här sent, tryggheten, tålamodet har jag gjort, Marcus Danielsson 87. Ja, men det sitter fint det, men det tar ju lite på kraften när man leder.
Nej, men bara kort, intressant med den, alltså, den matchen och andra halvlek blir på något sätt synonym för hela säsongen på något sätt.
Ja, precis.
Den är ju som skildrar. Men, men du menar att ni själva också, alltså för, liksom hela, det känns som att hela fotbollssverige satt på första parkett under stora delar av säsongen och bara sa, nu kommer de falla, nu kommer de. Men ni menar att ni själva körde den också? Jag kommer aldrig hålla det.
Nej, men jag är lite speciell sådär. Men grabbarna, de hade ett mål att göra en bra träningsvecka, förbereda sig för motståndaren och fokus på det. Och det var extremt bra träningar och drag på träning. Alla var liksom, som man kände det där. Och självklart så visste vi att vi kunde slå alla lag. Och det gäller att förbereda sig på. Och liksom, när självförtroendet och när flowet kommer så... Jag hade några såna här utländska besök som var här och tittade på någon träning liksom, som är verksamma i andra större klubbar. Och så direkt, man ser på er att ni på träning att det här kommer, det är sånt jävla drag, alla är med liksom. Alltså han var väldigt imponerad, så det, man kände det själv liksom.
Men vad var det som sa det?
Det som framförallt var det Borussia Mönchengladbach, så Ove.
Ah, okay.
Ja, han var där och han kan mycket om oss och sådär, men han sa, fan Bosse, det ser riktigt. Du vet, när man har det här goet som ni har, man ser på träningen, man behöver inte kolla tabellen, man ser att ni leder.
Det är ju stort.
Ja, det är mycket.
Ja, ja. Och det gör de också.
Hur är det att jobba i då för dig? I din roll?
Vadå?
Att du ser goet på planet, det är ditt truppbygge, det är...
Nej, men det är klart man blir stolt. Jag tror alla som jobbar eller varit på Kaknäs, oavsett om man har varit pappaledare eller någonting, så känner att... det är ett bra go i laget och det är bra kvalitet på träningarna och det ser pikt och fräscht ut och man är ganska hoppfull när man går in i matchen.
Har du samma go och haft under säsongen?
Ja, jag har bra go liksom, och sådär, men jag behöver inte stå och slå crosspassningar och förbereda mig på det sättet. Däremot så är jag ju ledare liksom, som får dem att tro liksom, och vara delaktig och engagerad och passionerad, och det tror jag är en stark drivkraft och det tror jag de har känt.
Där på slutsignalen så tar ju jag och Marcus oss ner också. Jag går ner på planen och så är det bra firande där framför fansen och vi står där och lägger ut filmer på Instagram och sänder live och alla sänder live och sånt där. Så ser dig, ta pokalen, lyfta den och då zoomar jag in på dig också och liksom ser att det här kommer det hända någonting. Och helt plötsligt så viker sig benen där. Och det, jag visade för Jonas Dahlqvist som jag diskuterade. Han ser ut som att du får en stroke, säger han. Och jag blev orolig sen, och sådär. Så, men du kvicknade ju till lite där. Vad kommer du ihåg från det?
Nej, men jag blev chockad för att jag fattade inte riktigt vad som hände. Och jag har också sett bilder, men alltså, det tog mig hårt. Jag tänkte, vad fan är det som händer här? Och Kevin står och pratar, vad håller du på med? Så det bara svartnade helt. Och jag var tagen av det där och jag var ganska lugn där under hela kvällen för att se. Men det var väl en... Ja, blodtrycket, jag gjorde en snabb rörelse också. Man får upp händerna över huvudet så kan det bli så där. Men det var taskig timing. Och det kunde, jag är glad att det inte var något värre än så. Tänk om slutet hade varit där. Det, ja, jag tror
det. Det finns värre slut.
Ja, absolut. Det har jag tänkt också på. Så att, nej, men det är väl en anspänning som man haft. Och liksom så. Men jag hade bra puls och lekarna gav mig klartecken att ta en bil där vid 22-tiden, så det var skönt.
Härligt. Vem körde på längst sen då? På guldfesten?
Nej, det var ju många. Det var ju en eufori i hela stan och var vi än var, men alltså man måste ju ändå säga att Jesper Karlström har tagit han har varit, tagit flaggan liksom, det måste jag säga, om vad vi än har varit och bara med sent. Så att, men det är många som har varit delaktiga med Jappe. Jappe har stuckit ut för han
de har all rätt med alla resorna han har gjort. Liksom.
Ja, absolut. Och det är så otroligt härligt att se den här glädjen med hela gänget. Vi har verkligen på alla kvällar, både lördagen och söndagen, vi har hållit ihop laget både på fotbollsplan och på nattklubbar. Så att det är jävla härligt att se den sammanhållningen.
Tar vi en lyssnarfråga där direkt. Hur många flaskor Paul Roger drog du in i söndags på Brillo?
Jag vet inte, men Paul, det har gått åt några Paul här i veckan, det kan jag säga. Det gjorde det igår också, så att
med all rätt.
Ja, absolut, det är klart man ska dricka champagne och Paul är fint.
Har du upplevt liksom så här många ryggdunkar och sådär, folk som annars innan och under åren eller kanske under säsong till och med varit lite så här, och så plötsligt så tjena, händer det, eller har du märkt under den här veckan, eller skiter du i det eller?
Men så är det i den här världen. Ibland det är det klart att det har varit, jag tar gärna ryggdunkar, och det är klart att det har varit stort intresse. Det har varit underbart att gå på stan och folk som är, men det är ju härligt att se barn. Just den här stoltheten, det är många som inte upplevt ett SM-guld. Pokalen har varit med oss i stort sett, vad vi än har varit, och liksom ta kort och, man har ju varit med på någon annan selfie, det kan jag säga, sista veckan. Och det är klart att det var man ju inte 2005 liksom, nu fanns det inte på samma sätt.
Så var det autografer istället?
Jag var autografer, ja. Men det har varit absolut mycket kärlek, och det är klart att det har varit underbart.
Om vi tar och kastar oss över segmentet säsong och börjar där det ska börjas, nämligen i början. Om vi tar inför under våren, så här, märkte du någon skillnad tidigt i laget, truppen, så här, stämning som pekade på att det skulle kunna bli guld? Eller var det något som växte efterhand? Eller hur såg det ut i början?
Men vi, man kan ju säga så här, vi visste ju att 2017 så kom vi till Europa, och vi stod för en del utmaningar 2018. Och vad ska vi göra? Vi ska ha ett jäkligt bra lag 2019, det var målet, för vi visste att vi kommer att tappa, några spelare kommer att sluta, men det är viktigt att vi kapitaliserar de här spelarna som Tino, Beimo, Kabir och Magnus, och vi gjorde ju det, vi började bygga ett lag redan då för 2019 liksom. Sen visste vi ju ganska tidigt att några nyckelpositioner kommer att sluta eller kommer inte vara med oss 2019, så vi var jävligt tidigt på rekryteringen under vad vi behövde. Det är klart att vi behövde målvakt och vi behövde en rekryterbackare. Och det innebar ju att nästan alla var på plats när vi började den 7 januari. Och då man kände att liksom gruppen hade förberett sig bra under december och var väl förberedda när vi började. Och så kommer Kim och Tolle med sitt sätt att vara, det blir liksom nytt, och liksom, vi åkte på träningsläger där och man kände liksom att gruppen var jäkligt stark. Sen var det ju så att vi hade ju två, Astrid anslöt i början på februari, och sen hade vi ju ett frågetecken med Badji, som när vi gick in den här säsongen då ville vi absolut inte ha någon typ av försäljning under sommaren, alltså att ha kontakt, det laget som är med oss här nu ska vara med oss hela vägen, och det tror jag är extremt jäkla viktigt. Och då var det ju den här, det var en ganska rörig månad där, januari in i februari med Badji, så att liksom det var väl det som, vad ska han vara här eller vill han vara här eller hur vi gör, och vi hade ju några otroliga erbjudanden och sådär liksom, det avgjorde ju liksom. Men sen så blev det Österrike och Rapid Wien, och liksom, sen då visste vi att vi hade, den här truppen kommer att vara. Och sen visste vi att i sommar, ja, vad kommer att behövas att göra. Så vi var, som sagt, var de två som kom in, Curtis och Emir, var vi väldigt tidigt på.
Okay.
Vi träffade dem i slutet av maj och sådär, och vi var totalt enade vad vi behövde tillföra truppen. Men jag kände ganska tidigt att vi hade en härlig grupp, och vi visade redan energin och hur vi uppträdde när vi började spela vår första match mot Kristiansund i Gran Canaria. Och sen så kom ju även våran vintermatch, och sen kom Svenska Cupen. Man såg att det hade hänt mycket och att vi hade en härlig grupp.
Men det är ändå intressant att för det är ju många, det var ju många namnkunniga spelare för detta landslagsmän och för som slutade. Ni kommer in ett helt nytt tränarteam, Kim och Tolle, och ändå sätter ni då gruppen tidigt. Hur säker var du på vid rekrytering, Kim Tolle, att det här är verkligen rätt för Djurgården? För det var inte alla som riktigt såg de pusselbitarna skulle glida ner i början liksom. Men det gjorde ju det väldigt snabbt. Såg du det, eller blir det också så här, fan, det här gick ju fort?
Nej, men alltså Kim och Tolle, jag känner ju dem väldigt väl, och hur de jobbar och som personer. Två otroligt kunniga fotbollstränare som tillsammans, alltså de är två, som gör det på så naturligt sätt i ett dubbelt ledarskap, det tror jag är otroligt viktigt. Och de har ju gjort fantastiska resultat egentligen.
Men det är ändå mindre sammanhang liksom.
Ja visst, men de har ju varit med i de här sammanhangen i som spelare och den biten. Men de där 7 åren i Sirius är liksom, de hade kunskap av allsvenskan och vad som var viktigt, och det, de började visa bilder hur man skulle uppträda ganska tidigt. De var väl förberedda, så att det kände mig lugn. Men däremot så var det inte, det var ett spektakulärt beslut att Kim och Tolle skulle leda Djurgården, men också deras karriär på att tänka, så var det Djurgården man ville vara. Och det liksom låg mycket till den biten, och att jobba i vår miljö var någonting som de tyckte var viktigt. Och så det blev en ganska perfect match direkt. Men jag förstår att det var många som höjde på ögonbrydet, och det är klart.
Kujovic-värvningen och Curtis där nämnde ju lite kort, men vi tänkte vi stannar vid Kujovic först. Den var ju rätt spektakulär. Det blev några varv vid någon rondell och skaka av sig fansen, och någon syriansk frisör som skulle klippa dig för att, och lite så här. Kan du berätta om den?
Nej, men alltså det fanns ju ett visst tryck. Det var ju många som inte trodde på att vi dels att Boja skulle vara kvar, eller det var mycket spekulationer och liksom vi måste ha någon mer forward och liksom den biten, och vi ville ju också se det lite, att vi skulle kunna få det långsiktigt liksom. Där började jag, som jag sagt, vi träffade Emir väldigt väldigt tidigt, och sedan så var Emir-grejen där, vi kom ju liksom inte helt riktigt ekonomiskt överens. Dels att han satt i en situation som med ett bra kontrakt i Bundesliga, Fortuna och den biten. Så vi hade ju lagt ner det egentligen. Men däremot så tror jag Emir såg vår utveckling. Alltså det var kul att se Djurgården spela fotboll under juli månad och en bit in i augusti, och att vara en del av det här. Så det är helt rätt. Det var ju, vi hade ju, vi rekryterade, vi höll på med forward rätt hårt, och vi hade otroligt många olika träffar, och vi hade absolut ingen tur i något avseende egentligen, för ja, allt från att det rasade en läktare, jag har sett Alkmaar 2-3 dagar inför när vi hade den biten. Vi hade en klubb i England som vi liksom, men nu fick han åka då istället. Vi tappade 4-5 dagar, så det flöt ju inte på riktigt, och då var vi tvungna över helgen att ha en riktig backupplan. Vi hade alternativ, och liksom, den stängde ju en tisdag 24.00. Så att vi hade ju en spelare som landade här, som skulle åkt på söndagen och landa på måndagen. Men han gick inte på planen, och då gick ju mina proppar för att vi tillförde klubben. Så att han landade, när han gick på flyget därifrån han flög, så då kontaktade Miros och säger att han ville, och där vi hittade en lösning. Så det gick jäkligt snabbt från 4 på måndag eftermiddag tills det stängde då. Jag tror vi presenterade han kanske 30 timmar efter. Och och då var ju förväntningarna helt galna på oss. Tänk om inte jag hade presenterat en forward. Det var ju folk på Kaknäs, det var folk på stadion, för var vi än åkte. Så vi visste ju att Emir, vi skulle göra en läkarundersökning ute på Liljeholm, men vi tänkte att vi ska inte bränna någonstans överhuvudtaget. Men, och jag var inte inblandad i transporter och grejer, men däremot så var vi tvungna att efter läkarundersökningen och skriva papper. Så vi drog ner ut från stadion och vallade vägen ut på Essingeleden och av där. Helvete, den där jävla bilen. Vad fan är det där? Så började vi upp och så tänkte jag, för jag böt fil någon gång, och då liksom han kom med där, och så åkte vi ner där mot Liljeholm. Så kom den rondell, jag tänkte, aj helvete, då kan ni med oss in här i Liljeholm. Men då var den där rondellen så sakta ner där. Så att vi åkte vi 5-6 varv där, efter bara. Och sen åkte vi, tänkte, då kan vi inte åka in till sjukan. Så åkte vi upp i någon kvarter där uppe och grejer. Så var det en frisörsalong där, så jag parkerade bilen och gick in där och satte mig och surrade med dem. Och så såg jag, efter ett tag så ledsnade han i vilket fall. Men, Nej, det var helt galet.
Kul om han gått in och klippt dig också.
Jag tror inte han var inte helt nöjd när gick in.
Det är gamla polistakterna där, du känner han.
Ja, kanske hade nytta av det. Men, jag tänkte, men sen var det ju helt galet och, så absolut.
Men det är spännande du berättar med att du vill ha samma trupp från sommaren och in i hösten, att man bygger den tidigt och att Emir ser sommaren som något stort där Djurgården gör bra grejer. För Kim och Tolle har båda att peka på att under sommaren så händer det någonting, att spelartruppen så här, nu förstår vi exakt hur det vi har instruerat, och att det fick med en skjuts in i hösten.
Ja, absolut. Ja, men vi avslutade serien på ett bra sätt. Vi fick stryk den 12 maj. Mm. Och då var det inga muntra miner och sådär, utan, men vi avslutade med, var det 4 raka vinster eller något sånt.
Exakt. Ja.
Och sen gick vi in på en sommar, grabbarna fick ledigt, men när vi samlades på Kak nästan 12-13 juni så kände man liksom att men nu känner vi varandra, det är inget nytt. Vi hade otroligt bra. Vi var ju hemma på träningsläger. Vi åkte ju inte någonstans. Vi var på Kaknäs. Vi har en härlig miljö där. Och när det är sommar så är det fantastiskt. Och där var det liksom. Man kände när vi startade där att det var dels också tuff konkurrens. Bra träningar. Vi hade haft en jobbig vår, skulle man klara. Vi var väl i match 9, match 10. Som första gången vi spelade med samma lag. Vi hade otroligt mycket olika typer av startelver, och det tror jag också var en bidragan till att det blev kontinuitet, och då blir det kvalitet och bra träningar. Och så jag sa tidigt, vi kommer göra en extremt bra sommar, juli, augusti där.
Värvningen av Curtis och de två, är det liksom, tänker du att det här, det är en guldsatsning då liksom, att du plockar in två, tänker man så, eller hur tänker du?
Nej, men alltså jag tror det är en förutsättning att man har en längre plan. Så här liksom, vad står vi för utmaningar för 2020 eller 2021? Och det är i alla fall, jag tror det är bra att man tar långsiktiga beslut. Inte bara quick fix för att vinna ett guld. Men här kom det in två spelare som kommer in. Ja, att man liksom får lugnet och växa in där. Och liksom, Emir var ju mer grädet på moset. Att liksom förstärka, kanske inte spela omgående, och det var väl samma med Curtis. Nu gjorde Curtis mål efter 5 minuter i sin första drift, så att det spetsade till truppen, och samtidigt så fick de en bra tid att komma in.
Mm. Emir gjorde ju en hel del under hösten också.
Mm, verkligen.
På de minuterna han spelade. Men om du måste liksom lyfta ut 3 enskilda personer som har betytt mest, om du ska välja en spelare ledare i förening, om du tar 2 då. Vilka är de viktigaste?
För det här guldet?
Ja.
Nej, men det är Kim och Tolle. Mm. Absolut. Mm. Som har gjort det här. Det är ingen sticka under stolen med. Sedan så är det svårt att säga så här. Liksom spelare. Ja, det är klart. Det är laget som har gjort det här. Mm. Konstellationen hur laget är. Absolut. Det är de två absolut enskilda. Sen att vi har skapat en harmonisk och lugn klubb, alltså en atmosfär. Ja, det kan Henke och jag ta på oss.
Mm. En grej som är så fascinerande med den här världen, det är ju som man lär sig ju mer man är i den, liksom, att det är en väldigt så här, snabbt resultatfixerad värld, samtidigt som du och andra då jobbar stenhårt långsiktigt. Mm. Det är en värld där det krävs korta liksom, crescendon och så. Kan du också, har du hunnit tänka någonting under veckan och glädjas över hur ni har vunnit det här guldet? Man jämför exempelvis med AIK, vad det har kostat. De gick väl minus 20 miljoner 2018. De satsade rejält, vann. Mm. Ni har gjort på ett annat sätt, vann. Mm. Så, har du tänkt något på det?
Ja, absolut. Jag har tänkt på det. Det är klart att jag tror det är därför du känner de här känslomässiga grejerna med Henke och Pelle Kortsack eller precis där innan. Liksom. Vi har ju liksom vi har jobbat på hårt extremt i 6 år utifrån de förutsättningarna. Och det är klart att vi var ju först sista veckorna som Henke och jag började och tro, fan kan det bli? Ja. Och då var ju faktiskt Henke från att vara, han är ganska pessimistisk så där. Då började han blev liksom upp med mungipen, och då kände jag nästan, fan tror du på det här? Han var ju nästan den mest optimistiska där. Men det är väl klart att vi har gjort en fantastisk resa, och vi har byggt en klubb med att hela tiden jobbat långsiktigt. Vi har våra principer hur det ska göra. Vi gör inte undantaget om vi är, och det menar jag klart, den stoltheten är ju det som man känner. Där kom alla känslorna på en och samma gång.
Visst har ni gått plus varje år också sen du tog över?
Ja, absolut har gjort det.
Hur kommer det se ut i år då? Kommer det liksom bli ett minusresultat eller vad tror du?
Ja, det tror jag. Jag såg inte munter ut tänk igår på styrelsemöten. Jag gjort likviditetsrapporter. Men det kostar att vinna guld, det kan man väl säga också. Men vi ska ha kul de här veckorna också.
Så det, men är det AIK-siffror minus 20 miljoner?
Absolut
eller?
Inte.
Nej.
Men däremot så... Så när man vinner guld, vi har köpt spelare eller liksom så här, vill man ju få ner priset liksom för att klara det. Och då kan man lägga på en sån där grej ibland att tar vi guld, gubben, så kan du få din summa. Oh, fan det. Och så händer det liksom. Det är klart. Ja, det kommer några såna där räkningar.
Vilka är det som får då?
Nej, men det är ju mest klubbar och etc. som vi har gjort tidigare. Ah, okay. Vi lånar boja eller någonting sånt där.
Ah.
Så det blir det. Men det blir liksom... Ja. Så det kostar ju att vinna guld. Och det är klart, jag tror inte. Men det är ju, vi hade nog gått plus om vi inte hade vunnit guld.
Ja.
Men det får det vara värt. Och om, som sagt, om Henke till och med tycker det att det är okej, så får vi köra på det.
Vad fick Ranieri i Leicester? Jag tror han fick 1 miljon pund för varje placering över 16 han tog i Leicester. För att de sa ju så här: klarar du i kvalet så är det lugnt. Han bara, jag vill ha 1 miljon för varje placering och för kvalet. Och så gick de och vann. Ja. Så att det kostar lite att vinna.
Gudia. Absolut.
Ja. Men det är ju pengar man gärna kan, eller?
Ja, men absolut. Och det är ju, det är bara att titta på, alltså, att driva en fotbollsklubb. Som jag sagt, jag har sagt 1000 gånger, det är skitsvårt att liksom få ihop det här med känslor, medlemmar och ekonomi och etc. och förväntningar och grejer. Men nu har vi har tagit ett SM-guld och vi har gjort det på ett fantastiskt sätt. Och liksom, det är bara att titta, vi får gratulationer från hela världen, det berör överallt. Och liksom vi bygger oss en framtid, det vi har sagt att vi ska vara med ute i Europa och grejer. Nu får vi spela Champions League och det är klart att det kanske vi kan få lite extra pengar nästa år, men vi får inte just nu.
Ja, men långsiktigt så är det en välmående förening liksom sådär, så att det...
Ja, men det ja. Vi är ju den enda klubben som är till 100% av medlemmar och har en styrelse och de flesta kurvorna pekar uppåt. Vi har sponsorer som gillar, vi har publik och vi har liksom vi har ett damlag i Allsvenskan och vi har ju otroligt många saker som vi har jobbat hårt på. Det är inte bara att vi har ett A-lag, vi har en okej, som har vunnit guld. Man ska glömma bort att vi har gjort många andra saker som det. Och det har vi gjort långsiktigt. Vi har gjort det med egna på egna förutsättningar. Och vi har tagit också, ska man säga, tuffa beslut tidigare som jag är väldigt glad på att vi tog.
Men det är intressant det där du säger med andra också. Jag träffade Tobias Hussein för någon dag sedan i ett annat sammanhang och pratade lite grann om ert guld och så. Och han sa det att jag sa att jag var lite förvånad. Många kanske var, hur kände du, frågade jag. Och då sa han, jag var inte speciellt förvånad. För jag vet vilken professionell klubb det är och hur de jobbat över tid och sådär. Så det finns ju liksom i alla delarna och sånt där. Hur kände du när du hör en sån grej? Liksom? Nu har han ju spelat Djurgården och han vann väl också med det.
Nej, men han kom ju 2004 ungefär i samma situation. Vi hade tappat hela laget egentligen från 2002-2003. Och sen när vi gick in i 2005 då, så hade vi nästan ett helt nytt. Det var ju bara Niklas Rask egentligen som var kvar. Och jag tror liksom att... Han hade ju en fantastisk bidragande orsak då. Att vi vann både SM-guld och cupguld i året. Och det är klart... Jag har även läst hans bok och jag menar, han är en härlig person och han gratulerade till vårat guld på ett fint sätt, så att det är klart man vill höra, men jag älskar när spelare som har kommit hit och det är en viktig del av oss. Lämnar man Djurgården så ska man ha en bra känsla och vi har lyckats sålt väldigt många spelare och vi har gjort ett bra avslut och det är klart att den kärleken man får från gamla spelare, var de än är i världen, hur de har följt matcherna och sådär, Njasha kommer upp på kontoret och ja, men det är klart att det är förenings, det är viktigt för en förening liksom att ha sin historia etc. och få det där, så att det är klart att otroligt stolt över det och höra om Norden.
Har andra klubbar satsat hårdare än vad ni gjort i år? Så här, har du tänkt på det, hur ni står er mot andra konkurrenter?
Ja, absolut. Vi har inte den dyraste. Vi har inte satsat mest pengar på för att vinna ett guld. Absolut inte. Det är, vi har satsat på att vara med på topp 5 och kunna vara med och slåss om Europaplatser. Men samtidigt så har vi också, så gör man det, ja, då kan man vinna guld. Men det är klart att det mest naturliga innan säsongen, eller liksom, det är att Malmö ska vinna och Ove Rössler ska dominera under hela med sitt så. Så det är ju liksom en ynnest att vi får vinna. Mm. Och det finns en 3-4-5 klubbar som har bättre förutsättningar och satsat hårdare än vad vi har gjort. Det kan jag säga.
Då är det AIK, Hammarby, Norrköping.
Malmö tycker Malmö. Jag. Ja. Ja. Nej, men Norrköping har ju ett riktigt bra lag. Och ja. Hade inte de kryssat så där i början så hade ju de varit med också. De hade väl ett lag som skulle kunna vara med. Sen är det små marginaler i fotboll och etc. Man tappar någon spelare på sommaren. Liksom. Det gjorde inte vi.
Jag tänker att vi ska snacka lite silly season. Min favoritdel nu när det är...
Den drog väl typ igång när Mush var på Kaknäs och tackade.
ja, lite annat också. Men innan vi börjar snacka spelare så tänkte jag så här, utöver spelare, nu kommer det in massa med extra pengar här från nya tv-avtal och spelavtal i många år framöver. Eftersom du är ansvarig för hela sporten, är det några andra anställningar du kommer göra, du och Henke, framåt liksom, 2020 framåt?
Anställningar du menar runt sporten?
Ja, runt sporten liksom, tränarstab.
Nej, men vi gjorde teknik. Några teknik har vi som vi har, så räcker. Det gäller att jobba med det man har. Vi har ju hela tiden tagit några typer av prioriteringar som har varit viktiga. Vi ledar runt laget, det har vuxit absolut, och då har vi gjort prioriteringar. Vi tog in en fystränare som har prioriterat på heltid till det här året. Ja, då får man prioritera det, men då kör vi det. Vi tog en målvaktstränare för något år här, men att han ska vara på heltid och sånt där. Så där gör man ju liksom. Och det är klart att det svåra är vi, alltså liksom, hur ska vi ha för förutsättningar nu? Och vi kanske, det är en helt annan grej. Om du spelar i Europa, du spelar, vad är det för förutsättningar? Och det är klart att vi har diskuterat det, men vad vi har för förutsättningar och budget till nästa år. Vi har börjat jobba med det. Men sen får man, som alltid, vi ska göra prioriteringar, och det vi gör ska vara bra liksom. Så att, och samma med spelarköp och etc. Vi framförallt ska vi se till att de som är här ska vara här. Och det är självklart, när det går bra så börjar det röra sig i truppen. Man kanske händer saker som inte, men liksom, men i grund och botten så vill man att det här laget ska vara kvar, och sen att man då breddar det eller spetsar det. Och jag menar, Det har vi tid på. Så jag tror det kommer att vara ganska lugnt i vår sille. Vi ska jobba med de frågetecken vi har själva. Ja, Jesper Karlström är ett sånt frågetecken. Och självklart så finns det något intresse på våra av spelarna. Och det ger ju förutsättningarna för hur ser det ut. Och sen tror jag det är viktigt, som jag sa, vi hade ett sånt möte 2017 som jag tror alla som i styrelsen var med och var delaktiga med. Jag blev stolta för att det blev. Nu tror jag inte, ingen av dem trodde att vi skulle ha ett starkt och bra lag, men att vi skulle vinna SM-guld, det var ingen som trodde. Mm. Men däremot så ligger vi väl rustade inför den här nya TV-avtalet. Så att vi har, jag tror det är 22 spelare som vi har kontrakt med de närmsta åren. Så vi har en bra ryggrad. Mm. Och om det händer någonting i truppen att någon lämnar, jo, då är det ju ett beslut som vi äger. Alltså, vi får ta ställning till, och vad kan vi göra? De dialogerna är ju redan igång.
Vi kan ta Karlström direkt där då, för hans kontrakt går ju ut. Mm. Och det har beskrivits som att det ligger ett förslag på bordet till honom. Stämmer det eller?
Ja, absolut. Vi har lagt förslag och nya förslag och förslag igen. Så att det
har Per Jonsson där som är jobbig agent, eller?
Nej, men alltså jag tror det, oavsett så, när det gäller Jesper Karlström så har Jesper varit hos oss i 5 år. Mm. Han har gjort en fantastisk säsong. Vi har haft ljusa dagar, vi har haft mörka, men han har perforerat Djurgården under det här året tillsammans med Ulvestad på mitten, så i varje match så Så det är klart att ja, hans kontrakt går ut. Vi kan erbjuda och lägga upp på bordet. Vi vill ha Jesper Karlström kvar, punkt slut. Och sen ska man liksom så här, men man måste också förstå en spelare i den kalibern som är 24 bast. Ja, han måste ju titta på vad finns det för alternativ.
Mm.
Och det är klart, och det är, han har varit så extremt fokuserad på att oavsett, jag vill vinna varje match, jag vill stå där som vinnare och vinna allsvenskan, fokus på det. Sen har inte vi haft dialog om när eller stress, utan vi kör den här säsongen kvar och sen så har vi självklart ta det snacket. Mm. Och jag menar, det är inga hard feeling om Jesper om lämnar, men bara han kommer till en klubb där det känns, där Jesper får vara Jesper.
Mm. Mm.
Det är det absolut viktigaste.
Mm.
Och för nu Jesper, det kommer att bli lite tomt i spelargruppen, alltså det kan jag säga direkt. Mm. Och om man lämnar.
Mm. Men verkar, man sätter ingen deadline för någon liksom.
Nej, vi är inte så, utan nej, vill han vara kvar, han ska få titta på sina, men han trivs bra i klubben, det kan jag säga. Ja, och även på nattklubbarna.
Ja, det har man verkligen sett. Han var väldigt rolig i spelarbussen efteråt där. Han står och säger, vi är ett par halvknackiga superettanspelare som vinner guld. Ja, han är rolig. Han har varit här, kan man lyssna på. Han var en av våra första gäster 2017 faktiskt. Kim Bergstrand var i podden 352 tidigare veckan och pratade om spelartrupp, vad han ville ha. Han är ju, han är ju rak och ärlig, han är härlig tycker jag. Vi har ju också haft honom. Då sa han så här: snabbhet på kanten behöver vi ha, spelare som kan göra skillnad en mot en. Vad tänker du när du hör det här?
Ja, oavsett om det är 352-podden eller så är det ingen nyhet för mig, eller?
Nej. Men vad, när ni sitter och diskuterar inför liksom Champions League-kval och Europa sådär, är det som är avgörande i Europa liksom? Eller vad tänker du?
Nej, men jag tror det är olika faktorer. Så självklart så, och vi är ganska överens om vad vi behöver göra. Det man också ska göra, det är liksom att jag kanske har mer information om vad som kan hända runt omkring, och det är klart att den här Kim och Tolle, vi vill ju att vi ska ha kvar det här laget och spetsa precis med de här sätten, men ibland, det är inte riktigt så enkelt, ibland står man för utmaning. Har vi också sagt det till spelartruppen, eller vi har haft det i somras, så oavsett om det fanns intresse i somras, så var inte vi mottagliga för att diskutera, för vi var så rustade, vi behövde inte sälja fotbollsspelare eller ta ett bud, vi ville vinna guldet. Och jag menar, har du gjort det en sommar och du har fått framgång, ja, det är klart, då kommer upp sådana här frågetecken. Mm. Det är liksom det. Och det måste vi imitera, och det har vi redan satt igång med dialog. Och det finns intresse för några av våra spelare, punkt slut. Och sen får vi, och då får man också titta på vad är viktigast nästa år. Okej, nu vet vi att vi spelar Champions League.
Mm.
Vi måste gå in i ett sånt år igen, att de spelarna som är här vet att de ska vara här säsongen ut. Vi ska inte,
det blir ingen försäljning på sommaren.
Nej, kommer aldrig bli, för det är liksom det sämsta du kan göra.
Mm.
När du kommer in i sommar, då Champions League-kvalet, då är inte våra transferfönstret öppet.
Mm.
Alltså det är precis en rörelse. Man ser att värva spelare på sommaren och ha förväntningar att han ska gå in och leverera.
Mm.
Det händer väldigt sällan.
Mm.
Därför måste du ta långsiktiga beslut på sommaren. Och ungefär som Emir, lite grädde på mål. Men när vi startar upp nu, då är han som ett nyförvärv eller Curtis. Det är en helt annan situation. Och det är klart att vi måste titta på många sådana här pusselbitar. Och det är klart att vi är överens om det. Och det är inte bara Kim och Tolle och jag etc. Vi måste vara det i hela klubben. Alltså styrelse och grejer. Vad har vi förutsättningar och vad gör vi prioriteringar och på den biten. Så att,
En som du nämnde är ju Niasha Mushekwi. Har han kontrakt fortfarande i Kina? Hur ser dialogen ut?
Ja, men vi har en fantastisk dialog och etc. Han har ett kontrakt som går ut i december 2020.
Okay.
Och nu är det november 2019, så att det är klart att han kommer att vara i Kina till december 2020 och spela fotboll, för han har ett väldigt bra kontrakt och han mår väldigt bra. Men däremot så är ju han otroligt tacksam över det vi har gjort i Djurgården och ser att han skulle gärna vilja avsluta sin karriär i Djurgården. Och det är klart att det är ganska hoppfullt på att han kommer att göra. Men han kommer inte vara med den 8 januari när vi tränar, så det kan ni lägga åt sidan.
Boja Traj då?
Boja är ju liksom... 9 augusti 2018 då blir han köpt för 16 miljoner när han leder allsvenska skytteligan och går till Belgien. Vi har varit på Boja tidigare där han har varit, men vi har aldrig kommit överens med den klubben, eller vi har inte kunnat lösa det. Och nu är det ju så att han tillhör Saint-Trudien och vi har en extremt bra dialog där Boja har spelat hela året i Djurgården, och det skulle han göra. Varför skulle de låna ut han till oss när man har köpt han 5 månader innan? Ja, nej, men de gav oss ett förtroende. Vi gav Boja ett extremt förtroende. Han har startat 29 av 30 matcher. Han vinner allsvenska skytteligan. Precis det vi satt och diskuterade och dialogen var. Och det är klart att det mest naturliga är ju att vinner man allsvenska skytteligan, ja, då går man ganska ofta vidare någonstans.
Mm. Snitt efter 6 månader är det.
Ja.
Förutom Kalle Holmberg, men snittet är där.
Ja, precis. Och det är klart att han ska ingen bli gladare än vi om att Saint-Trudien skulle få tillbaka sina pengar. Och att Boja blir glad. Ja, det är klart att han, sannolikheten att han kommer att spela Djurgården någon gång i framtiden, det är väl okej. Men det vore, jag ser det som helt orealistiskt, omöjligt att, att han spelar hos oss. Men sen kan man komma i en situation att när man går in i januari månad och det kanske inte finns, eller det finns ingen bud som Belgien accepterar, eller det finns ingen miljö eller som erbjuder där Boja spelar, då har han ett längre kontrakt. Och då tror jag det är mer sannolikt att han spelar hos oss än hos Saint-Trudien.
Så du kan lånet förlängas på något sätt då, eller?
Ja, men det kommer ju vara i sådana fall att det är klart att vi skulle veta om vi hade Boja 2020, ja, men då vill vi låna den hela året, punkt slut. Och den biten. Och du menar, vi har ju våra kriterier eller för i sådana fall, men det kommer inte, ser det som osannolikt. Och då, skulle man vara i slutet av januari och det inte finns andra miljöer. Boja var första veckan hos oss förra året i januari och började träna. Det är hela skillnaden. Och så att det tror jag inte vi får uppleva.
För han säger ju själv att han vägrar åka till Belgien i typ alla intervjuer.
Ja, visst. Ja. Och jag menar, sen att jag ska erbjuda kontrakt, det har han tjatat om. Jag, liksom, ja, precis. Härligt. Kom upp och skriv på.
Ska bara casha upp 20 miljoner till den belgiska.
Daniel Kristoffersson lanserade Sead Haksabanovic som ett bra köp för er. Mm. Han är ju en okrönt silly season kungen vad gäller nyheter i alla fall. Vad säger du om det? Det pratas om 15-20 miljoner att han ska kalla tillbaka till West Ham. Är det liksom också orimliga siffror?
Ja, det är orimliga siffror för oss att köpa spelare för 15-20 miljoner. Ja. Absolut är det det. Men han är ju på ett lån till Norrköping. Och det är klart att den som såg matchen senast eller sett under hösten, han hade en ganska tuff start, lite speltid etc. Men nu född 99, det är ju klart att han är extremt bra fotbollsspelare. Det är ingen snack om det, man var ju livrädd. Och ändå så jag till att ta det lugnt nu. Alltså, kom inte, men han var ju ett mål och låg bakom ett och höll på. Kraftfull och snabbhet. Han är ju en klassspelare. Men liksom han tillhör West Ham. Och jag menar, i sådana fall skulle det... Jag hade inte haft någon problem om han skulle känna att han vill komma till Djurgården och vi hittat lån med West Ham. Det hade varit mer sannolikt än att vi ska köpa han, ungefär som Boja.
Mm. Mange Eriksson har ju suttit här, det var, vad är det, ett år sedan?
Exakt.
Då, alla transferfönster.
Ja, men då kändes det som att han hade en Djurgårdshalsduk både när han kom och när han gick. Liksom. Det var bara, för han kommer ju skriva på snart. Och sen så var det lite tränarbyten i klubben i USA, han började liksom trivas kanske igen och så där. Vad är status på honom? Vad tror du om det? Kommer han tillbaka till Djurgården och när så fall?
Nej, men alltså han är ju också en sån här spelare som ligger varmt om hjärtat, som var personifierade klubben när vi kom till Europa först och vann skytteligan. Och det är klart att vi har haft en dialog under några transferfönster och sådär. Och jag menar, han har också kontrakt nästa år. Det går ut efter 2020. Och det här året blev mycket bättre än vad förväntningarna var. Det kom in en ny tränare och han fick stort förtroende och härlig roll. Det var någonting som han inte kanske trodde förra vintern där. Och utan han trivs väldigt bra. Han har ett kvar på kontraktet. Jag hoppas att han är med oss 2021. Och att han väljer att flytta hem. Och jag menar, ja, så jag hoppas att det kan bli så. Blir det tidigare eller något annat? Ja, jag tror inte att det absolut inte blir det här vinterfönstret.
Ni väntar på 2,5 miljoner också, va? Visst var det så?
Ja.
De här delbetalningarna?
Ja, men vi delade upp det under 3 år. Och det är klart att det är en övergångssumma som vi har räknat in i böckerna och väntar på. Och det är klart att det gör det lite svårare.
Ni har ju varit bra på värva hemvändare som du har pratat om. Och då tänker jag på en annan hemvändare. Men det här kanske är lite för långt fram. Och det är Albin Ekdal.
Mm.
När tror du att en sån kille är realistisk? Nu spelar han ju liksom i Sampdoria Serie A. Men jag fattar det inte inför år. Men när tror du att en sån...
Han håller rätt tufft där dock nu. Både klubben går dåligt och han har inte spelat lika mycket.
Och hur ofta surrar ni liksom? För jag antar att du är bra på det där att hålla kontakt med alla.
Ja, men däremot så är jag väldigt glad att de... är glada i Sampdorias omklädningsrum när Djurgården vinner och följer matcherna, för vi har 2 stycken som följer Djurgården väldigt tätt.
Och Macaulay också.
Och Macaulay. Så att det var glädje i deras när Djurgården blir svenska mästare. Det är ju härligt. Men det är ju klart att ja, när det kan bli, ja, jag tror att det avgör vad Albin vill göra med sin fotboll. Jag ser gärna att han kommer till Stockholm och avslutar sin karriär i Djurgården. Absolut. En fantastisk kille och ambassadör. Och som skulle vara roligt om han kom till Djurgården en gång i framtiden.
Vi satt ju här tidigare i år och pratade om era framgångsrika värvningar runt om i Afrika. Och att det var ett spår som fortfarande är intressant just nu. Har ni Chili då? Bor jag på väg att lämna, på väg ut, men Chili på kontrakt. Är det ett spår ni fortsätter liksom? Eller är det någonting ni pausar? Eller
Nej, men jag tror det är otroligt viktigt att man jobbar med de spelarna man tar hit. Mm. För det skapar ett förtroende, ett lugn. De ska känna en trygghet etc. Det är klart att i det här, under det här året så de spelarna vi sålde, det var Mayan Bela. Och ingen vet vem Maja Bela, han tror det lämnar. Han spelat i Degerfors, han har spelat i Braga. Och så lånade vi ut han till Portugal. Och så blev det bingo. De utnyttjade optionen. Pang. Bra avslut. Vi lånade ut Kone till Slovakien. Och det slutar med att han är i Västerlo. Okej. Vi har idag Chilufya som är. Och vi måste... Han har haft ett jobbigt år med skador etc. Och grejer. Vi ska jobba med han. För att han har potential att kunna vara en riktig nyckelspelare för oss nästa år. Och det är klart att vi bör och måste göra sådana här typer av värvningar. Varför ska vi inte göra det? Men vi gjorde det inte i år. För att vi hade Boja och jobba med dem. Sen kan det vara saker som vi hade kanske haft någon spelare här. Men då har det liksom inte klaffat och inte blivit så. Men... ja, det kommer säkert vi göra. Trycket är ganska stort för oss. Så att vi vet att vi är skickliga på det.
Det har ju varit framgångsrika affärer.
Ja, och det gör ju en attraktion att vi är det. Men vi ska vara... Tar vi in, då ska alla vara med på vagnen. Och det ska finnas tålamod. Och det sättet vi har jobbat på ska finnas. Mm.
Men blir det... Åker du ner själv? Har du planerat själv någon sån här scoutingresa till Afrika nu i vinter, eller tänker du så, eller behöver du göra det?
Ja, det är möjligt att vi gör det. Mm. Absolut gör vi det. Men man kan lösa det på det. Men det är klart att jag vet vad jag ska ha i så fall.
Ja. Stor, stark forward. Snabb.
Emir är ganska stor och stark, eller?
Ja, snabb då.
Ja, då ska vi ha en snabb forward. Som jobbar hårt. Ja, som jag sagt, helst att Boja är kvar, men det är ju så osannolikt.
Vi kastar in en lyssnarfråga här i Sille också. Och då är det en som är där. Om du vill göra det här. Vilka är på rak arm de mest spännande spelarna i de lite lägre divisionerna? Så vi tänker Superettan, kanske Division 1. Har du liksom... Har du så här spelare på rak arm du följer där också? Eller är det också ett steg ni har tagit ifrån att ni letar på andra?
Absolut inte, absolut inte, absolut inte.
Då har jag ett exempel. Rasmus Videsheim, Paul, född 99, spelar för Halmstad BK. 19 mål, 7 på straff, en ass i år. Hans pappa är gamla stormålvakten Håkan Svensson.
Ja, det minns man ju som är 150 år äldre.
Ja, jag känner till han. Ja. Både Håkan och grabbens framfart i Superettan. Det är klart att vi har koll på det, men jag vill inte sitta och säga. Det beror också på vad det blir för rörelse. Vi har rätt många. Har vi 22 spelare i truppen så har vi ett ansvar att se till att det blir en bra miljö och den biten. Och jag menar, vi kommer absolut inte sluta med att köpa spelare i Superettan eller ta spelare därifrån eller Division 1 om det är så. Men det gäller att vi har ett utrymme och vi har en bra plan och så att det blir, har förutsättningar för att skapa förtroende och då kan man utvecklas.
PK Bråtveit. Efter slutsignalen så blev han intervjuad av TV2, jag vet inte om det var direkt, norska TV2. Och då sa han, jag kan inte vara här om jag fortsätter som andra målvakt. Håller du med om det?
Ja, det kan jag ju förstå. Att det är väl inte så i det läget som PK är, att man har stått sedan man är 16 år i ett A-lag och så plötsligt så blir värvad till Djurgården och spelar alla matcher och sen blir man andra målvakt. Det är klart att är man också då en norrman som är här, han har flyttat för att gå vidare i karriären, så det är klart jag kan förstå det. Jag kan förstå att han pratar med det i Norge, till norska. Ja, det är klart att inte han kan sitta på bänken, men det är samtidigt så att han har ett kontrakt med oss och det var otroligt märkligt det som hände med PK under den här sommaren. Och vi hade liksom inte planerat att överhuvudtaget sälja någon. Men däremot så inleddes en dialog med en klubb i Columbus i USA. Och jag menar, vi var i stort sett överens och de svängde liksom. Och det var därför Tommy Vaiho fick chansen. Och det är klart att det var en besvikelse i början, men däremot så har han ju hanterat det otroligt bra. Och det hade varit värre om han hade snackat om var 3-4 omgångar kvar. Uppdraget är klart och det är ingen hemlighet. Det är klart att han är en aktiv målvakt och vi hade andra förslag där i slutet av augusti eller i augusti månad. Och det är klart att den frågan kommer att bli, men jag har respekt av det och sen kan man alltid tycka man ska säga si och så, men jag förstår det också.
Alltså ni hade andra intressenter på honom också i slutet av augusti?
Ja.
Är de fortfarande heta?
Heta vet jag inte, men jag är inte orolig att vi kan hitta en miljö för att PK ska få en bra sportslutveckling.
Jag tänkte på när du sa att ett guld med framgång, det är såklart att det föder intresse för spelare och att det var några. Är det då 3 eller 5 eller 10 liksom? För man ser ju klubbar som gör stora resor på kort tid, att spelartruppen då helt kan bli liksom sönderköpt.
Ja, men det är ju alltid en risk. Och det är bara att titta på i Europa liksom, de blir mästare så blir det omsättning och det är inte alltid enkelt att försvara ett guld och ligga upp. De utmaningar har både Barcelona och Real Madrid, och det är klart att vi är full för dem.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well.
If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Utmaningar med. Men man kan säga ett, hade vi varit där vi var 2017, då visste vi att vi har 7-8 spelare. Om de får anbud så vill de bli proffs. Det var de förutsättningarna de kom hit på, att de skulle komma hit, göra det bra, bidra sportsligt och sen gå vidare. Vi har inte det samma tryck nu. Så att ett par tre spelare kommer säkert få ett intresse från andra klubbar. Absolut.
I Ulvestaden då? Vi har hört att han skulle vara sugen på utlandet. Och hur ser förlängningsarbetet ut med honom?
Nej, men det är ju klart att det är en norrman som kommer till Sverige och spelar fotboll. Och kom från England. Hela det case byggde vi på att han skulle komma hit och göra Djurgården framgångsrik. Gör han det bra. Och han visste att Djurgården är en klubb som har sålt. Det är klart att det var ju det projektet. Och då måste man ju titta i där. Och säga, okej, vi har vunnit en cuptitel. Vi har vunnit en svenska mästare. Okej. Det var ju fan mer än vad jag trodde vi skulle göra med Ulvestad. Det kan jag säga. Ja, det är klart att vi ska ha en dialog om det. Och det är klart att det är en spelare som ska bli förvånad om det inte kommer intresse på den biten. Det är absolut.
När det gäller Marcus Danielsson då, som vi har varit inne på, som var kanske
allsvenskans bästa spelare.
Ja, ihop med oss i Malmö, ja faktiskt. I särklass så. Gör ju en monstersäsong. Känns ju som att halva MLS skulle vara intresserad av att köpa honom. Hur ser det ut? Kommer det liksom, har ni gett upp? Eller ligger i kontrakt men ni bara garvar? Eller vad tror du liksom?
Nej, men alltså vi förlängde ju med Mackan. Och det där, ett av våra viktigaste beslut under sommaren. Liksom, ja, det som vi är mest stolta över, det är ju liksom, vad gör vi nu? Ja, vi omförhandlar med Mackan Danielsson nu. Vi gjorde det. Det hade inte varit kul att sitta i omförhandling med han idag. Det kan jag säga. Nej, men det är ju liksom, det är de prioriteringar. Man snackar nya spelare etc. Vi måste köpa spelare. Etc. Men det är ju jävligt viktigt att ta de besluten. Eller hur?
Verkligen.
Och så att, nej men han trivs extremt bra i Djurgården. Han är ju en fas där han är dryga 30 år och har ett jobb. Och liksom så, det ska mycket till om man blir proffs. Jag menar, han, det är en ryggrad för den biten. Men självklart så spelar man i landslaget och gör det på det sättet och blir allsvenskans, ja, men vi är nog ganska enade i vad det skulle krävas för att han skulle övergå. Och jag menar, USA är ingen marknad för Mackan Danielsson. Det är där vill man inte förhandla för mycket i USA.
Varför inte då?
Men säger du, ja, men han kanske.
Jo, men det är möjligt. Men nej. Det är ändå vi är överens. Han har 3,5 års kvar på kontraktet.
Men så 30 miljoner kan vi inte göra något åt.
Vad så kan man göra?
Kan man göra något åt om det kommer ett monsterbud på 30 miljoner för en klubb som är i desperat behov av exakt en sån typ av mittback med rutin, åldern, fötterna?
Ja, men då skulle man i vilket fall gå på mötet och diskutera om vi pratar det.
Men vad fan, om Mellberg kunde bli proffs i Juventus, kunde väl Danielsson bli proffs i något annat?
Mellberg var ju ute redan.
Ja.
Nio år i Aston Villa.
Lite skillnad. Ja. Innan vi lämnar Silly så vill jag bara kort behandla Vittri.
Ja.
3 mål, 6 ass som högerback. Det måste ju ringa hela tiden, tänker jag då. Eller är det...
Jag har ju hört att du har ringt lite några gånger under. Ja,
det börjar där bakom. Nej, men alltså det,
vi också bra ålder också.
Ja, ja. Men jag tycker det han har gjort en fantastisk säsong. Legat bakom precis det vi har gjort. Han kom från Ranheim, valde bort Rosenborg som gjorde allt i sista. Ganska kul när man ser att han kommer, väljer Djurgården och blir mästare här. Och jag tror familjen var det enklaste beslutet, hade varit att man var hemma i Trondheim, och jag menar, han väljer det här och står där som vinnare. Det är otroligt härligt.
Men finns det intresse?
Ja, men det är inte den planeringen vi har för Aslak just idag.
Jag tänkte snacka lite framtid. I samma intervju då i 352-podden berättade Kim Bergstrand att man har tagit ut ett så kallat team select där det är några spelare som ska träna stenhårt med fystränaren nu i november, januari. Kostträning, allt. Han nämnde då Vajo, Ring, Kujovic och Astrid. Och någon till där. Det här, det känns som något nytt. Är du inblandad i det här eller är det bara tränaren som har valt det?
Nej, men vi har ju sett, som jag sa, det var många spelare som förra året förberedde sig på ett otroligt bra sätt. Karlström är en sån spelare. Och jag menar, vi har ett långt uppehåll. Vi går på ledighet, vi är lediga 6 veckor eller något sånt där. Det är klart att när vi trampar igång den 8 januari ska man vara förberedd. Och jag menar, vi har en otroligt, jag sa som prioritering, Viktor Elander som kom in som fystränare, Christian och Kalle och de som jobbar runt, och det är klart att vi måste, ska vi upp i Champions League eller vi ska vara förväntningar, då måste vi förberedas på bästa sätt.
Mm. Så det är Karlström-metoden helt enkelt?
Nej, men Karlström, men jag tror det är otroligt när man har den där gruppen, när man förbereder sig på ett bra sätt. Då är det klart att då gör man en bättre.
Men hur plockar man ut just de här spelarna? Är det för att om man ser att nej, men de riskerar ju att, du vet, åka på något längre solsemester än de andra? Eller är det då tänker jag på Astrid mest faktiskt.
Ja, precis. Men Astrid kom in i mitten av februari och kanske en längre period utan att spela ett regelbundet. Och det är klart att Astrid måste vara bra förberedd i när han börjar den 8 januari. Och det är klart att jag blir inte förvånad att han är med i den här gruppen.
Kim pratade också om att han gärna hade sett Chile där, men för att han har varit för mycket skadad och att han jobbar sig där. Men han ska åka hem till Afrika. Hur gör ni där och hur tänker ni där? Jag kommer ihåg förra året jag såg Tino på Instagram när han lade upp massor med Instagram-filmer. Han tränade stenhårt där nere med någon PT. Och så gick det som det gick och ni sålde honom. Så där. Hur tänker ni med Chile?
Nej, men Chile har ju haft ett jobbigt år. Ni såg själva vad han i sin februari-mars-period visade. Och jag menar, sen blev det skador och sen dödsfall, och sen blev det resan ner till Afrika där och grejer, och sen blev det liksom lite hack i kurvan, och jag menar, det har inte blivit någon bra säsong. Det är klart att vi ser själva vilken typ av spelare det är, och vi vill ju att en sån spelare ska göras 30 matcher. Det är ingen snack om det. Och det ska vi förberedas på. Sen att han åker hem så kanske hade det varit bästa att han var här i november, december och tränade upp sig. Men man måste också ha respekt att han spelar i Zambia. Han spelar U23 afrikanska mästerskapen uttagen till det. Och det var en bedömning som fick göra att han ville verkligen spela för sitt land. Men däremot så kommer det finnas en dialog och han ska förbereda sig, och det vet han om själv och så att annars så, men ibland måste man göra de där prioriteringarna, att man det, vad det betyder för spelaren och drivkraften och
absolut. Du får inte komma hem.
Nej, men jag tror inte, han trivs väldigt bra, han har inga krav på det, men går hans far bort, ja då måste man åka hem och liksom, kommer man och får bli uttagen i, så är det extremt stort att spela för sitt land i de som Zambia i det här fallet och bara, så att det för hans skull så var det bästa.
Kim berättade också att han kanske ska åka och hälsa på Potter på utbildning.
Ja.
Det är ju fint. Nu, 3 dagar efter man har vunnit SM-guld, typ, man måste åka och lära mig lite mer. Det är ju en intressant sak. Jag har inte hört så mycket om det. Är det någonting som liksom ni gör en liksom konkret plan och schemalägger nästan? Eller är det varit ett initiativ från hans sida? Eller hur ser du?
Nej, men vi har gjort studieresor och åka på. Sen är det alltid svårt att få till det. Men däremot så med Potter, han har hört av sig och gratulerar. Och vi är välkomna dit. Och det är klart att känner man folk där och man kommer dit med öppna armar. Och så är det klart att jag ska inte bli förvånad om att vi gör ett besök där. Det är väl det vi har sagt. Vi har väl andra klubbar man kan kolla på också som vi försökt göra. Men så framförallt så i organisationen är det mer lättare kanske att man åker. Och vi har ju besökt många klubbar och goda relationer med många klubbar i Europa som man kan ta inspiration från eller följa och ta idéer.
Det är också jävligt intressant att säga att Borussia Dortmund kommer hit, för det får man ju, nej, man får ju sällan
Borussia.
Mönchengladbach, förlåt. Ja. Men det är intressant att det är åt det hållet också, för det får man ju nästan aldrig höra om. att det bara man åker ut från Sverige, men att de kommer hit och kollar också.
Nej, men jag tror att det finns ett ganska stort intresse för europeiska klubbar i Sverige. Det är så att vi är duktiga på att utbilda fotbollsspelare. Det är en bra miljö, ett första steg att förbereda sig. Sen är det vissa av de här klubbarna man har mer relation av, och är man uppe i Sverige, då är det ganska naturligt att man ska vi ta en fika och åka ut på Kaknäs.
Men när det gäller Mönchengladbach, kommer de hit och kollar också, eller kommer de bara och ge råd?
Nej, men de är väl här och tittar på fotbollsspelare och följer svenska marknaden. Och jag menar, det kan ju vara oavsett om det är landskamper eller någonting, eller så är det ju många klubbar som är aktiva från utlandet. Och är de här en gång eller två, tre, det blir ganska lätt en relation, liksom en kontakt. Och jag menar, vi skulle kunna åka hela året och besöka klubbar för att vi är välkomna dit. Men vi ska ju också driva, vi ska träna och grejer. Men det är klart att jag tror det är härligt. Och det är härligt när man har nyfikna tränare som Kim och Tolle att vilja lära sig och titta på den biten. Jag tror ett sånt här år när man ska ut i Europa eller etc. och är det ännu viktigare.
Så. Kort var Mönchengladbach, slog ju Roma igår i Europa League med 2-1.
Ja, de behöver ju en ny Oscar Wendt. Efter 360 matcher.
De har haft lite lika resa som oss. Nu ligger de väldigt högt på toppen. Och jag menar, jag har lärt mig mycket därifrån. För de hade ju sånt här totalt avgörande kval neråt. Om man klarar sig. Och menar, sen har man klättrat tålmodigt på. Nu ligger man där uppe och slåss. Och det finns några stora tyska klubbar som ungefär som Malmö, men liksom Mönchengladbach är där en mindre klubb som är otroligt imponerande.
Några andra spelare som har haft lite jobbigt mycket med skador och sånt där under året är ju Augustinsson och Bärkroth som har varit mycket ut och in. Hur tänker du där? För det är också två spelare som du har tagit in som vi pratar så mycket om liksom.
Nej, men det är två härliga killar och väldigt duktiga fotbollsspelare, och det är otroligt kul, och man måste ha en bred trupp och tuff konkurrens. Sen har Jonis fick ju en väldigt olyckligt i landslaget när han var på sin vinterturné där, och när han spelade och var borta i stort sett i hela försäsongen. Och det är klart att är man inte med hela försäsongen, då kommer det väldigt lätt att det kommer saker som händer. Bärkroth har ju också haft en del hack i kurvan, och jag menar, det är klart att vi måste. Han har varit med, hade väl en muskelskada i våras och även i somras, och nu alldeles på slutet också. Då får vi se till att lära oss av det och förbereda han på bästa sätt.
Ska vi hoppa in i
Du glömde Erik Berg.
Ja, men Berg, vi kan snacka Berg också. Ja. Han
bygger kåk, såg jag någonstans på femma.
TV-karriär på gång.
Ja. Nej, men,
hur går ett sånt samtal? Måste han meddela du? Jag tänkte vara med i en tv-reality-serie här.
Ja, vi visste om det, absolut. Och jag menar, sen klipper man ihop det där på tv och grejer och fixar.
Nej, det är bara ett par dagar.
Jag tycker han framställs bra. Jag kollar på alla tre. Ja. Han är härlig.
Ja, han har väntat att du har det.
Det har inte påverkat. Han är otroligt professionell så, men
såg att Une Larsson och Ville fick vara där och skapa färg och grejer också. Ja.
Men han är otroligt laddad för att vara med när vi startar om i januari. Och jag menar, motiverad för det och se fram emot den här säsongen. Det blev ingen rolig säsong för han i år. Men han hoppas jag är en nyckelspelare nästa år.
Ja. Men för han la ju upp på Instagram också det här med att ta oss till Champions League nu. Tidigt där när han fick skadan, för att han ville verkligen spela Champions League. Vad blir liksom klubbens ambition med nästa år? Är det återigen så här, vi ska utmana om Europa eller så här, ni har Champions League liksom, vad blir ambitionen?
Målsättningen eller ambitionen är ja, vi måste vara ödmjuka. Vi har vunnit ett guld nu och det har vi gjort på det sättet. Jag tror inte vi liksom ska hitta på och säga att vi ska kasta upp powerpointer så här bara, så här, vi ska till Champions League gruppspel, vi ska vinna SM-guld och liksom så. Det kommer du inte att se från oss, det kan jag säga. Då är jag fel person för det här. Vi måste jobba på hårt som 17. Vi har respekt för att det finns många bra fotbollslag runt i Sverige, och försvara en titel är inte enkelt. Men en rimlig målsättning är att vi ska vara med och slåss om Europacup-platser. Absolut. Som vi gjorde i år. Men vi drog det längsta strået och tog hem Lennart. Ja. Det får framtiden utvisa. Men att vi ska vara så väl förberedda när vi går in i det här internationella och har en trupp och kan hantera det tuffa matchprogrammet som är under juli och augusti. Och det är bara att titta i år. Vi mötte Häcken, vi mötte Malmö och till viss del AIK när de hade ett tufft spelprogram. Och det är klart att det är en viss skillnad att spela söndag-söndag än att du spelar söndag, reser bort på tisdagen för att spela torsdagen och spela så här. Och det måste vi prata extremt mycket om och bygga en trupp för det. Mm. Och sen så är det så att är man med i Europa då måste du liksom, du måste skrälla en, två gånger. Och du måste göra en sån här match som du gjorde Malmö borta. Vi vinner med 1-0. Du måste göra, och då måste vi liksom säga men liksom, en rimlig mål, att vi ska gå in i ett gruppspel i Champions League. Om det är eufori för det nu. Ja, det är en ganska lång bit dit. Men att vi får uppleva tuffa matcher och går långt. Sen om det slutar i Europa League eller Champions League eller någonting. Men att vilket fall ska se oss i spegeln att vi var bra förberedda, vi hade bra förutsättningar och att vi gav det chansen. Mm.
Det där tvåfrontskriget har du pratat mycket om. Björn Mästrum här i sommar som pratade om det också, att han var riktigt förbannad för att de inte lyckades slå igenom det där glastaket. Och det kändes nästan som att det påverkade hela AIK som förening och trupp och sådär. Har du funderat på det också, att man inte ska få den känslan? Och så där?
Nej, men jag tror att det, om man börjar prata om Champions League två minuter efter ett SM-guld på parken, alltså, så bygger man ju upp förväntningar och liksom man vill och liksom så, och så åker man ut, så tror jag det är naturligt att man får luften lite går ut. Det tror jag. Men alltså, vi har en lång bit kvar till Champions League och jag menar, vi ska förbereda oss på den biten och grejer. Jag hoppas att att luften inte går ur. Mm. Vi ska hantera vårt uppdrag nästa år, det är att vi är med i Svenska Cupen. Mm. Vi ska spela allsvenskan och vi ska spela europeisk fotboll. Och då måste vi förbereda oss på det på bästa sätt. Och tillsammans alla vara eniga om det.
I måndags så gjorde vi ju en podd här där vi snackade om helgen och så. Då kollade jag även bakåt. Det här är ju din andra session då som ledare i Djurgården. Och jag kollade på en presskonferens från 2008 när du avgick. Då berättade du att du hade jobbat dygnet runt hela livet. Först på ICA-affären, sen som spelare och därefter som klubbdirektör i Djurgården över 10 år. Nu är du som sportchef igen. Liksom, jag antar att det fortfarande är liksom dygnet runt för dig. Det är det du lever med. Eller hur är det där? Liksom?
Nej, men för det första så hade vi, när jag slutade, jag trodde inte på sättet hur vi skulle jobba. Och det är klart att är man fel person för det. Då måste man säga det. Man kan inte gå där och säga att stå bakom någonting som man inte tror på. Och det gjorde jag. Och det är jag tacksam för att jag stod för det, att jag liksom så. Sedan så liksom, när jag kom tillbaks, ja, det är klart att man älskar den här världen, absolut. Och jag menar, och när Henrik och jag kom tillbaks, då satte vi upp mål att göra och liksom har jobbat stenhårt för det. Men jag tror aldrig att jag skulle få uppleva det jag har fått upplevt den här veckan. Aldrig.
Om du hade tillfälle att kunna snacka med den här Bosse som satt på den där presskonferensen den här dagen 28. Och med det du säger nu, att du aldrig, vad skulle du säga till honom nu?
Fan vad cool det är, Bosse. Hur fan att du stod där upp och liksom med rak rygg och kunde säga det. Otroligt jävla coolt, bra, Bosse. Du är rakryggad. Och jag menar, det är jag jävligt stolt över.
Varför tror du aldrig att det skulle få uppleva det?
Nej, men alltså, jag tror så här.
För du har ju ändå men du har ju ändå en historik av att vinna. Alltså varje gång när du går in i Djurgården, då vinner du.
Ja, jag älskar att vinna. Ja. Jag är passionerad för det. Jag tycker det är kul att vinna och lyfta pokalen. För mig är det extremt jävla viktigt. Och där kan jag lägga alltså passion på och göra det. Och det tycker jag, och är extremt stolt över de här 8 titlarna. Men det har hänt rätt mycket med fotbollen 2009 till 14. Dels för vår egen del. Vi hade sämre förutsättningar och liksom Malmö gått in i gruppspel i Champions League etc. Och AIK stark utveckling och jag menar, Hammarby spelar ju sig superrätt ändå, men liksom och det är många klubbar som har gjort det bra. Och liksom komma därifrån där vi var, vi har gjort det på egna, alltså prioriteringar, egna val, egna förutsättningar. Det är klart. Och vi har en väldigt enkel organisation i Djurgården idag. Vi är en styrelse som driver en fotbollsklubb som är som ja, har herr och dam och pojk och flick och vi har en, framförallt goda förutsättningar för det. Vi har en ekonomi och en trygghet i det. Vi har ett bra eget kapital och bygger en trygghet på det sättet. Vi kommer och där så känner man ju de extrema stoltheten, men att vi skulle vara med och kunna konkurrera med Malmö om ett SM-guld, alltså man kan göra det i kuppen, okej, det kan man göra, men man kan inte göra det i Allsvenskan över 30 omgångar. Det är en sån jäkla stor bedrift. Ja, det och jag menar vi hade inte det, vi skulle göra ett jävligt bra jobb för Djurgården, vi skulle lämna över oss en bra klubb den dagen vi slutar. Men det är också för min egen del så är det mycket Bosse Andersson och mycket den biten. Okej, jag vet att jag jobbar hårt och jag är en stark ledare med passion och engagemang för Djurgården. Jag hade inte kunnat gjort det här i någon annan klubb eller liksom att säga nej. Nej, men det är mina, så jag är liten. Jag bryr mig jävligt mycket om en klubb, men jag skulle aldrig ta ett beslut som är dåligt mot Djurgården, för liksom, det finns inte. Och jag menar, där skulle man ju liksom... jag har så jävla många bra medarbetare som är runt mig. För liksom, det är ingen lätt jobb att hålla reda på mig. Alltså, det krävs alltså mycket. Och jag har fantastiska människor med så, som gör att mitt jobb är lättare. Jag har två fantastiska tränare. Jag har en otrolig personal ute på Kaknäs, men också på Klocktornet. Det är många människor som gör. Men sen att det är jag personifierar det eller någonting. Men det är en jävla skillnad på den organisationen för 10-15 år sedan när jag var verksam. Då var jag började faktiskt själv i Djurgården och var ensam på kansliet när vi började 98. Och jag bara tittar på, du säger själv att vi är jävligt proffsiga i Djurgården etc. och grejer. Och, ja, och du berömde oss på det. Och det är klart att ja, det är ju bara för mig att ta mig hit och sitta och snacka lite mer. Nu var jag extremt trött i morse så vi sköt på en timma. Men liksom, det är många som är runt och glöm inte det. Att vi gör det här tillsammans. Vi är en Djurgårdsfamilj och framförallt på kansliet.
Men det är intressant med Djurgårdsfamiljen. För det har ju talats ibland lite grann som att Djurgården har saknat identitet ifrån att det är andra Stockholmsklubbar och andra storklubbar i Sverige. Och så där. Men här har du ju en identitet. För man känner ju på dig när man lyssnar och läser och följer dig. Och bara sitter den här stunden nu att... Du är ju så otroligt passionerad för det du gör och att du älskar att vinna, men också hur, som vi var inne på tidigare, hur ni har vunnit, på vilket sätt du har gjort den här resan. Att en resa fram till, utifrån kanske man tror att en resa till en pokal, det är en resa till, den ser ungefär likadan ut. Man stöter på de andra på den där resan tillbaka sen, som möjligen har varit på den där resan redan. Men ni har tagit en annan väg än vad andra som har vunnit har gjort. Hur viktigt är det i detta nu? Liksom?
Ja, men det är det som är absolut, alltså, det är det som... Det är därför Henke och jag grinar och är så otroligt berörda av. Jag sitter med den där muntergöken varje dag på lilla kontoret och vi har hållit på och ventilerat. Och som sagt var, alltså, den dynamiken däremellan och liksom hela tiden och liksom få det här. För det är ingen lätt kille att jobba med Henke liksom, och få igenom och göra sånt där. Och jag menar, ändå hans klokhet och balans och den biten som vi har fattat otroligt många beslut under den här resan som har varit tuffa, hårda, känslomässiga, liksom allting. Men vi har haft en linje, vi har haft någonstans att dit ska vi någon gång komma. Men som sagt var, okej, jävligt lätt att säga, men att vinna en pokal som ett SM-guld. Ja, vi kan jobba hårt, men det kanske vi gör på grund av att vi är passionerade och engagerade. Och det är klart att att vi inte har någon profil eller liksom så. Henke,
men här har du ju en profil. Det är ju det här, det beskriver nu i högsta grad en identitet i en klubb.
Ja, men alltså om Henke går i hoodie lika som du sitter här med en hoodie liksom, eller grej. Man behöver inte ha kostym eller man behöver inte ha den biten eller så. Okej, okay, jag är som jag är, och, men vi känner en trygghet i det. Och jag tror att vi har fått jobbat jävligt hårt och nu visar sig att det var rätt. Och nu är det också, nu kanske alla klubbledare har en hoodie och går runt och jag menar sådär. Jag menar, vi skiter i titlar, vi skiter i det. Och den biten, och det tror jag har uppskattats extremt mycket, och det känner man också, den kärleken som Henke och jag var ute i, jag ville vara ute igår, och Pelle Kortsack. Nu är Häck Pelle lite deppig här också.
Vadå då?
Nej, han mådde inget bra liksom.
Vadå? Är han poet eller vad?
Nej, men Pelle, han vaknade upp häromdagen, eller igår morse. Han kom inte ur sängen, tyckte ingenting var roligt och sådär. Nej, det var hemskt. Och sen fick vi dit läkaren och grejer. Och så, nej, men nu mår han bättre. Och diagnosen är klar. Det var framgångsdepression.
Ja,
och
den,
så,
ja,
sagt, okay. Så att nu,
den har man inte haft på tår.
Men nu har han fått medicin och allt är bättre. Så att,
han står på benen ikväll.
Ja, ikväll kommer han. Ja,
så att det, jag tänker på Henke Bergen här när vi ändå pratar om honom. Vad betyder det då att han slutar, lämnar, hinner komma tillbaka innan han ens lämnar? Kände du själv att du i det läget också ville lämna, eller blev det en drivkraft till att nu kör vi igen tillsammans liksom?
Nej, men alltså,
det måste ha varit en känslomässig berg-dalbana där.
Ja, det är klart det var det. Henke är värd att hyllas på sin coolhet. Han tänker alltid på helheten och är alltid engagerad i små frågor och är på jordtagen och runt omkring och syler. Han ska hyllas på den biten. När vi kom in i det här så sa vi det att okej, vi fick ett otroligt tufft uppdrag, men vi fick också allt ansvar. Och det där kan vara bara, man känner så. Och då har det varit otroligt viktigt att vi typ är olika som personer, att vi kan växeldra och att vi är bra på olika saker. Vi lär varandra vad vi blir duktiga på. Det är liksom, jag kan ju Henkes grejer och han vet hur jag är. Och det är klart att det tar. Henke var ju sugen på att göra någonting. Ska han sitta här till han är 65 år i sin hoodie på klocktornet och få, alltså, liksom, och den dialogen hade vi. Men han ska ju inte ta ett beslut för min skull. Han ska ju ta ett beslut vad som är bäst för han då.
Men ditt eget beslut då, hur känner du nu? Nu har det ju bara gått några dagar, du är mitt i firandet. Men liksom, är du 100% redo? Är du liksom, har du nått en av de här bergstopparna du inte trodde att du skulle nå? Har du varit där? Vill du vidare till nästa bergstopp? Eller vill du slå ner flagga och sätta den ner ett tag? Eller göra någonting annat? Eller? Är du redo för att ta nästa berg liksom?
Ja, jag känner ju det. Sen är det ju berg varje dag du måste bestiga liksom. Men att Djurgården har skaffat sig bra förutsättningar för att kunna vara med i toppen av allsvenskan. Vi kanske inte vinner guld nästa år, vi kan kanske, men jag hoppas inte det ska ta 14 år till. Nej, men att vi ska jobba på det sättet det är. Men som när Henke gör det där, det är klart att man ställer frågan, ska jag göra? Eller du måste ju bygga en annan organisation. Eller liksom, det är ju styrelsens sak att säga så här. Och det är klart att jag öppnade upp för det. Att säga att jag kanske är det. Liksom, ja. Jag tyckte att med Henkes del att det blev att vi har ju gjort så jävla bra. Vi kan inte vara med och uppleva lite till.
Ja.
Lite till.
Ja, ett berg till.
Ja. Och jag menar, när han svängde, det är klart att den kärleken han fick, och när han fyllde 50 år, alltså jag sa det på guldfesten, eller när han fyllde 50 år, vi var 150-60 personer som överraskade han att komma och arrangera en fest. Alla kom i en grå hoodie och hade det. Och den kärleken som han fick där är ju totalt avgörande för sitt beslut. Och jag sa det, titta här Djurgården, nu fyller du 50 år och vi är 150-160 persa som bara älskar dig och vill hylla dig på din stora dag. När du fyller 60 och jobbar på SEF i 10 år, du kanske får ett runt bord, 3-4 grabbar som kommer kolla. Men tänk inte på det nu. Och då kommer han, svängde ju ganska snabbt efter det där.
Men det där är viktigt alltså, tycker jag. Många kan ta vidare i arbetslivet överhuvudtaget. Att så här, har man passion för någonting, gillar man sin arbetsplats. Alltså det är sällan gräset är grönare på andra sidan om man väljer att lämna den arbetsplatsen om man trivs. Så det tycker jag många kan ta med sig, tycker jag. Att så här, fan, gräv där du står och mm. var glad och nöjd över det liksom.
Men han mådde jäkligt bra nu när han fyllde 51 och vunn firade med ett SM-guld, ja, och det är klart, alltså. Ja, och det menar, den stoltheten, och det är klart att det blir känslor.
Men sen nu kan kör jag, du på?
Ja, jag vet inte, jag kanske skulle vilja ha någon nytt runt omkring mig också. Vi får se.
Ja, en på varje sida.
Ta in en annan uppgift.
Man kan ju köra någon sån här ass-sportchef som får hjälpa dig att spela på ytterkant.
Ja, det verkar vara poppis nu.
Ja, det är ju fan många som kör.
På ett ass-sportchef.
I Göteborg, jag tycker. Men nu bara kort en grej som är intresserad. Spelarna brukar ju inte ha lyxen att kunna, eller ni brukar inte kunna ha lyxen liksom, att kunna liksom säga att ja, men jag bryr mig inte om vad som händer i november eller januari, februari. Jag har med kort tid och sådär. Men du då måste ju ha, både så varit inne på korta och långa perspektiv. Hur ser du dig själv om 5 år? Tänker du så långt? Eller tänker du bara Djurgården om 5 år? Tänker du Bosse Andersson om 5 år?
Nej, jag tänker mycket på Bosse Andersson 5 år. Absolut.
Men är det Djurgården också samtidigt då?
Ja, och det, jag känner som jag sa, jag känner inte att jag... Jag gillar ju det här livet, föreningslivet, och det är liksom absolut att tillsammans jobba med människor och få dem att växa och få framgång. Och liksom man kan inte få större, liksom det där som den här veckan har varit. Liksom. Var man än kommer så finns det Djurgårdar, lycka och sådär. Så att, det är ju en jäkla drivkraft och energi. Liksom. Tänk att jag aldrig fått uppleva för att jobba som ledare. Va? Eller? Mm. Jag har fått upplevt den här veckan och jag upplevt det tidigare. Men det blir ju värre och värre med... Ja, det är okej, det är 2002 och 2003 och så här 2005, men just nu... Eller, det är många som inte upplevt det där och varit med på plats och gjort det, och liksom, den kärleken man får tillbaka, det är ju liksom wow. Men sen måste man ju, man kan inte hålla på och fira det där guldet hur jävla länge som helst. Eller
hur länge tid kan man fira då?
Nej, men jag har tänkt, vi kör på tisdag ska vi börja och sluta. Okay. Vi har fotbollsskalan på måndag, vi har en stor guldfest på lördag och tänkte vi kanske ikväll ta en bara. Ja. Vi går ner på Brillo där.
Ja, vara på Polle.
Runda av på tisdagen.
Ja.
Härligt. Lyssnafrågor.
Ja.
Hur många sms har Bosse fått sedan slutsignalen i lördags?
Jag har fått gratulationer på otroligt många sätt. Och jag har fått väldigt mycket sms. Och på
är det mycket. Tusental?
Nej, men inte långt ifrån kanske.
Vad tar du i bänkpress?
Ja, det är inte mycket. Det är bara så jag
mer än Jan Andersson?
Ja, den räkan ska jag nog kunna ta.
Vad tog han? 105 kilo maxan?
Ja.
Janne?
Ja.
Han slog Bobby Friberg i en tävling.
Han sa det i alla fall.
Ja.
Han tror fortfarande att han
tar Bobby Friberg låg väl av för bra många år sedan. Men det gjorde
ja, det var då i någon
ja, precis.
Du har ingen siffra?
Nej, gymmet är inte min plats direkt.
Här är en annan fråga. Får man haka på bärsen med Ove Rössler?
Vad är det för något?
Nej, men Ove sa ju det, vet. Han har ju gnällt rätt mycket och haft åsikter om andra lag utan att kanske glömt bort sig. Men då sa han att han skulle nej, men det får vara strid under säsongen, och så kan jag, Bosse känner jag, så jag kan gärna ta en bira med han efter säsongen, och jag bjöd in Ove till det och ta en bira med han. Men jag tycker han svarar ganska roligt att han skulle gärna komma och ta en. Ni får ju ta det senare.
Mm-hmm. Här vill jag be att du kör den på norska. Ja, det ser in i norska. Jo, kör nu.
Aldrig gå, alltså.
Det är ju bra podd.
Ja, det är bra podd. Ja. Förnedringspodd. Vill dere se oftare till Norge för nya signeringar? Tatt i beaktning Sukkesen, von Vittry och Ulvestad har varit. Och vad gjorde dere med Bråtveit? Inte så jävla dumt.
Nej, men det är väl så att...
Vi var inne på Bråtveit innan.
Ja, Bråtveit har, och det menar han kunde blivit såld efter 10 matcher i Djurgården. Och han är en bra målvakt. Succé, ja, det är Ulvestad och Vittry. Ja, det är klart att Sverige har blivit en attraktivare fotbollsliga än våra konkurrenter Norge och Danmark. Och det är klart att Ulvestad och spelar inför... Ja, som mot Örebro, 30 000 sålda biljetter liksom och sånt där. Det är ett intresse som Norge har, de har tappat det där rent och intresset är större i Sverige, och det är liksom bygger ju när det blir sådana här typer av matcher och rafflande slut, så är det klart att det blir inte mindre attraktivt att komma till Sverige och spela fotboll, och det är klart att vi är extremt stolta över de här norrmännen vi har.
Jag tror till och med PK nämnde alltså Stockholmsderbyna och sånt, att han gick från 3000 på läktaren i Haugesund till liksom 20 plus i Stockholm, att det är en stor drivkraft för att de har inte så mycket publik i Norge.
Nej, men det är ju klart att det är en jätteskillnad. Det är klart att Rosenborg och Brann och den biten, men just de här saknas ju liksom derbyna. AIK, Djurgården, Hammarby har ju en det är ju Europaklass på,
ja, verkligen.
På det. Och utan menar liksom, Norge har ju ett fotbollslag nästan i varje i städer. Liksom inte, ja, Haugesund och Ålesund är ett derby. Ja, Rosenborg och sådär. Men det finns, här är tre lag som har varit med och slagit sig i toppen, och alla har väl någon norrman som är med i båda, i alla tre lagen.
En annan fråga är, vad tror du att SM-guldet betyder attraktionsmässigt för Djurgården när du ska värva spelare nu, eller om du ska värva spelare? Är det liksom en extra grej som man kan säga liksom så?
Ja, ja, men absolut. Jag tror det finns att du man kan vara attraktiv på många sätt, ja, liksom hur vi driver klubben. Det tror jag många känner, fan, jag Djurgården skulle vilja spela, dels jag vill spela inför publiken, fantastiska supportrar, intresset, SM-guld. Ja, det är klart att man, alla spelare vill vinna någonting, och jag menar, man vill tillhöra. Det är klart att det blir lite lättare att säga, men Djurgården är, men de vann mästare, och framförallt tror jag från utlandet så spelare som kommer, ja, men de är champion. Och,
men vilket väger tyngst där? Alltså, är det liksom risker för tapp för att man har vunnit SM, eller är det attraktionskraften för att man har vunnit SM på väg in? Vilket magnet är starkast där?
Ja.
Det känns ändå som att ut är mer liksom.
Alltså, ja.
I näringskedjan på ett...
Ja, men ut är det ju alltså spelare som, du menar lämnar,
ja,
eller?
Ja, men som du själv varit inne på, ja. Kom hit och vinna SM, ja. Och det blir som vinner, ja. Om det, och då kan man ju inte säga liksom...
Nej, precis. Men vi kommer... Det är liksom angenema problem, och det är värre om man inte ställs för de här frågorna. Liksom. Mm. Nu är vi mästare, och vi kommer alltid vara det. Vi har skrivit historia, det är skrivet i sten. Liksom. Kommer alltid finnas med.
På tal om dricka öl med Rössler, hur är relationen med Jesper Jansson och Björn Westerström? Är det någon man kan ta, eller några man kan ta en öl med?
Absolut, jag har stor respekt för både Jesper och Björn, och de har jobbat på hårt, och jag menar, stor respekt för dem, och vi har bra dialog, de grattar, och det är för mig stora ledare. Jag är tacksam att jag får uppleva att dra det längsta strået i 2019, att vi tar på karen Lennart, att Lennart får fira sin 90-årsdag i Djurgårdsfamiljen. Det är jag extremt stolt över.
Hörs man mycket under en säsong mellan sportchefer?
Ja, det gör man väl. Man träffar sina olika delar av forum och möten, och därmed sen så finns det en viss kontakt, givetvis gör det. Men det har varit inte så kanske så intensiv under de här sista 3-4 månaderna, ska jag väl säga. Nej. Tycker jag har varit.
Förlåt.
En annan undrar, hur taggad är du på att hålla låda under CD-season?
Klockan har vi sett.
Ja. Nej, men
klockan hatar du inte. Klockemojen.
Nej, jag tycker det kommer bli någon klocka, hoppas jag, under det här, men jag tror att, som sagt var, får vi behålla det lag vi har, det är det viktigaste, och sen så får vi spetsa till, så får det komma någon klocka eller någonting sånt där, men inte den här veckan.
En lyssnarfråga till åtminstone som jag tar då, hur ställer du dig i valfrågan?
Nej, men jag tror det är oundvikligt att man inte har VAR framöver i svensk fotboll. När man tittar på bommen. Jag var skeptisk till VAR till att börja med, det måste jag säga. Men man bara se utvecklingen som sker, så är det ett bra verktyg att ha. Och jämför det med andra sporter där det är naturligt, i hockey och etc. Så är jag övertygad om att vi jobbar för att 2021 kunna införa VAR, och det tror jag publiken och alla kräver att det ska vara.
Mm. Blir det någon semester i vinter?
Ja, semester blir det väl, men några dagar, men jag har inte planerat att åka till någon sol och lägga mig och bara fira guldet.
Hur kändes det här?
Nej, det kändes ju bra.
Ja.
Ja, jag var lite skeptisk att det är med och sådär.
Ja, men du har fått ändra...
Nej, men det är skönt att sitta som vinnare.
Ja.
Varför har du varit skeptisk?
Nej, men jag har haft våra duster. Jag har tjatat att man ska komma hit och
ja, vi körde, ja, exakt. Men nu skulle vi iväg och det var lite.
Nu svarade jag direkt, man kommer direkt.
Ja, vi är jätteglad att du kom hit. Ta hand om dig mellan varven. Eller börja ta hand om dig på tisdag då.
Ja.
Ja, kör på tills dess.
Ja.
Stort tack för att du kom hit, tack för att ni har lyssnat. Vi vill ju påminna er det också och säga det. För oss finns det ju bara säsong. Vi kör ju 3 avsnitt. Jag fick den frågan igår av massor med folk på stan. Vi kommer köra Studio Allsvenskan 3 gånger i veckan hela jävla vintern, oavsett säsong eller inte. För oss är det alltid säsong, så det finns ingen anledning att göra något annat än att lyssna på oss. Så tack för att ni gör det, så hörs vi om några dagar igen med en utavsnitt. Ta hand om er så länge.
Ciao!
Ciao, Bert.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.